Välkomna ska ni vara till avsnitt 2 av podden Blev det en klassiker? Mm. Jag heter Henrik Andersson och sitter här som vanligt med Anders Hesselbom.
Hej Henrik, jättekul att få vara tillbaka. Vad roligt det här var. Och jag har fortfarande inte fått höra någonting som är jättespännande från topplistan, utan det har varit låtar som man fortfarande har varit medveten om att den finns. Men du vet, hoppet är det sista som sviker.
Mm. Ja, men det som är kul när man har kommit på en ny idé till en podd, ja, det är ju det att liksom, först när man spelar in den så märker man ju om det funkar.
Ja.
Och när vi spelade in första avsnittet så kände jag, fan, det här blev ju skitbra. Och jag menar inte för att sitta och slå mig själv för bröstet.
Nej, men vi hade roligt sådär som vi brukar göra, det var intressant och sådär.
Ja, men jag kände att det funkar och jag blev så glad, för då vet jag att bra, då kan vi fortsätta med det här utan att liksom känna att... Fan. Vad är det vi gör för någonting i den här podden då? Jo, det ska jag tala om. Det vi gör är att vi medelst slumpgenerator väljer ut topplistor från 1960 fram till år 2000. Och så lyssnar vi på topp 3 från de här topplistorna. Mm. Och sen avgör vi, blev det här en klassiker?
Ja, och det är verkligen slump. Så du har en slumptalsgenerator som du använder som tar fram ett datum och en lista.
Mm, precis. Och då väljer vi mellan, antingen så får vi en svensk toppen eller så får vi en poplista. Och poplistan är olika beroende på vilket år det är. För att det har ju funnits ett par olika poptopplistor genom åren. Du har haft kvällstoppen, poporama och sen tracks. Mm. Och så lite beroende på vilket datum vi hamnar på så blir det en lista eller en annan. Men vad är en klassiker? Det är ju det som är den luriga i det hela.
Ja, vi är lite stränga här, för det måste ju vara en låt som inte bara folk fortfarande kommer ihåg, utan som folk faktiskt uppskattar och efterfrågar och vill höra.
Mm, precis. Och det är ju väldigt objektivt. Och i det förra avsnittet så var vi överens om alla låtarna.
Ja.
Men jag räknar med att vi någon gång i någon snar framtid kommer att kunna vara oense om någonting.
Ja, jag tycker att jag var ganska duktig på att lägga band på mig. För alltså, redan i första avsnittet så fick jag höra ett av mina favoritband, Supertramp. Men då fick jag bita mig i tungan och försöka se på det här utifrån.
Jag tycker så, du var jätteduktig.
får jag se vad som dyker upp idag? För vi har alltså ingen aning om vad vi ska lyssna på, utan det är verkligen slumptalsgeneratorn som bestämmer det här.
Precis, och då tar jag helt enkelt fram slumpgeneratorn här och sen så klickar jag på den och så ser vi vad som dyker upp. Och då får vi 13 oktober 1968.
Svensktoppen.
60-tal nu alltså. Ja, svensktoppen
så,
till och med.
Så svenskt. Sen har vi ju såklart redigerat, så vi tar ju fram de här låtarna, men det är verkligen slumpen som avgör det här, så det här är jättekul.
Ja, ja, ni kan ju inte sitta och lyssna på oss när vi sitter och förbereder själva grejen, det förstår ju ni också. Men slumpningen is real.
Ja, verkligen. Och det är det roliga, för vi vet inte vad som kommer att komma, så det här är jättekul. Och ja, vad har vi nu då? Första plats.
Ja, första plats. Siv Malmkvist. Den gamla klassikern. Ja. Jag tänkte jag säga. Jag får inte använda såna där ord i förväg. Men jag vill så gärna säga att vissa liksom grejer är klassiker på en gång. Men det är för att jag är så van vid att tycka att saker är klassiker. Det är ju det som man får ju lägga band på sig här lite grann. Men Siv Malmkvist i sig är ju en klassiker.
Ja, verkligen.
Och då heter låten som ligger etta 13 oktober 1968. Mamma är lik sin mamma. Ingen som släpper en singel som låter på det här viset längre.
Nej. Ett annat fenomen som lite grann har försvunnit, det var att man släppte versioner av internationella låtar på den svenska marknaden. För det här är ju Say the Cleaning Lady. Och den är ju från 67. Så det var ju inte så att de hittade en gammal låt och ville göra en cover på den. Utan det var så att det här var den svenska marknadens version av Say the Cleaning Lady. Det skulle vara Mamma lik sin mamma med Siw Malmkvist.
Ja, absolut. Och det här var ju jättevanligt att man liksom, en låt blev en hit i ett annat land och då tog man den till diverse andra länder och spelade in den på det landets språk för att det skulle liksom nå den publiken.
Med en artist som redan var populär på den marknaden.
Ja, precis. Och svensktoppen genom åren är ju sprängfylld med översättningar av inte bara engelska och amerikanska utan även tyska, franska och liksom låtar på andra språk som har kommit hit. Även ryska har låtar och liksom översatts. Ja. Och jag tror att väldigt många som jag liksom har växt upp med till exempel Cornelis Vreeswijk bara för att i vuxen ålder sen upptäcka att vad fan, han har ju inte ens skrivit de här låtarna.
Nej, och jag kommer ihåg när jag köpte Kramgoa låtar, vilken det nu var med vikingarna, och det var liksom Genghis Khan och det var Halleluja, och båda de två var ju från Eurovision Song Contest. Och här måste vi ju ställa oss frågan, inte bara vad är en klassiker, utan hur länge är en klassiker en klassiker? Därför att om vi pratar om Beethoven så kommer ju hans samtida publik att kunna dö, och ändå kommer de som kommer efter att säga att det är en klassiker. När Siv Malmqvists publik inte längre köper skivor, kommer då kidsen, generation Z, att säga nej, men vi struntar i Taylor Swift, nu är det Siv Malmqvist som gäller? Jag är inte så säker på det.
Ja, men grejen med den här låten är att själva uttrycket mamma är lik sin mamma är ju någonting som jag känner till och som jag liksom, jag vet att den går mamma är lik sin mamma, men låten har jag väl inte lika stor anknytning till. Nej. Utan det är mer uttrycket och liksom den lilla melodisnutten, men den har ju ändå nästlat sig fast hos mig. Ja. Är det tillräckligt?
Ja, det får man fundera på. Jag spelade ju den här 45-varvaren för jag tyckte den här låten var bra när jag var liten. Så det var väl min mor eller min moster som hade köpt singeln, och jag älskar den där singeln. Jag fick ju fri access till deras gamla singlar, så jag lyssnade på den här, jag älskar den här. Och då när vi slumpade fram en lista och den ligger etta på den listan, så blev jag ju såklart glad. Jag tänker nog säga nej, för jag tror att när generationen som var tonåringar 1968 är döda, så kommer också den här låten vara död. Det är vad jag tror.
Jag undrar om du inte är för sträng här.
Jag känner det själv nu faktiskt.
Ja, och jag tror att jag vill säga att jag vill inte säga att det är en klassiker, men jag tycker att du borde. Ja. När du sprättar det på det där sättet. För jag tror inte vi kan avfärda den bara för att låten kommer att dö när den generationen försvinner.
Om vi tuggar oss igenom de här tre pallplatserna på Svensktoppen, så tror jag nog att ett annat perspektiv kan bli tydligt. Ska vi gå på nästa låt eller?
Vi går på nästa låt. Plats nummer två på listan är ju Agneta Fältskog. Och det här är ju intressant för att nu snackar vi 68. Det här är ju 5 år före ABBA.
Hon är väl typ 18 år eller något sånt där när hon gör det här.
Någonting i den stilen. Ja. Och sången heter Allting har förändrat sig.
Här är det väldigt lätt att säga att det inte blev en klassiker eftersom vi kan jämföra den med Dancing Queen.
Ja, visserligen. Och jag skulle vilja jämföra den med Mamma är lik sin mamma.
nej, nu får du ge dig. Där måste jag faktiskt sätta ner foten. Jag tycker att vi går igenom listan, men vi har ju en låt kvar på den här svensktoppslistan vi slumpade fram. För det är ju pallplatsen.
Vi är överens om att Agneta Fältskog med Allting har förändrat sig är inte en klassiker.
Ja, ha den i bakhuvudet, så kör vi vidare.
Plats nummer tre, där har vi den gamla jazzlegenden Svante Thuresson med Leva mitt liv. Att få leva mitt liv. Den här sjöng han inte i Natsud i alla fall.
Det är inte samma.
Ja, men då klipp bort det bara så kan du kommentera istället. And ketchup too. They got the
ketchup and the horsey sauce. Den här låten har jag i alla fall hört förut. Jag tror inte att jag hade hört Agneta Fältskogs låt överhuvudtaget. Jag tror jag lyssnade på den första gången nu. Svante Thuresson kommer jag ihåg att han har gått på radio. Men här har du ju grejen. Det var därför jag ville att vi skulle raska igenom de här tre låtarna. Det är Siv Malmqvists Mamma är lik sin mamma som det är lite gärna för mig. Wow, kul att höra den här igen. Och de andra två var, ja okej, det var, den har glömt bort. Och, ja, men den där kommer jag ihåg lite grann. Det är inte mycket efterfrågan på Agneta Fältskogs Allting har förändrat sig idag. Inte mycket efterfrågan på Svante Turessons Leva mitt liv idag.
Den går ibland på P4 Plus. Och det är där jag har hört den. Jag har nog inte hört den liksom förr. Jag tycker att det är en bra låt, men det är också en ny bekantskap för mig.
Okej.
Och jag tycker den är bra. Att jag gillar den. Det är en väl utförd, välskriven låt och så vidare. Men den har ju inte den historiska statusen som Mamma är lik sin mamma har.
Men vad intressant, för jag tyckte nämligen att Agneta Fältskog-låten var en välskriven och väl genomförd låt. Jag tyckte Svante Turesson gick lite grann på automatik.
Det kan ju ändå vara trevligt att lyssna på, men...
Ja. Nej, jag blev lite irriterad på Svante Turesson faktiskt. Jag blev lite irriterad på den.
Jag blev lite irriterad på Svante Turesson, säger han.
Ja, nej, någon måtta får det vara. Han har inte grävt fram det kreativa vilddjuret i sig inför det här, utan han har gjort det här en dag på jobbet.
Inte en klassiker.
Inte en klassiker. Och då, när två stycken är avfärdade så hårt, då är det lättare för mig att gå med på att Mamma är lik sin mamma faktiskt borde kunna ha någon form av klassikerstatus idag.
Okej. Okay. Så relativt sett.
Nej, men i ljuset av annan information.
Men då har vi tittat på Svensktoppen från oktober 1968, och då återvänder vi till vår kära slumpgenerator för att se vad det är vi ska lyssna på härnäst. Juhu! Och då får vi datumet 6 april 1991.
Och 90-tal.
Och då får vi ju poplistan, och då blir det, översätter vi det till tracks.
Alltså 90-tal, ja, det här är ju lite känsligt för mig, för jag blir ju alltid lite skeptisk när vi är inne på 90-talet. Men jag ska försöka att vara så objektiv och saklig och korrekt jag bara kan.
Ja, men alltså 91, man är 17. Det här är ju, jag är ju fortfarande hyfsat inne på pop. Vi kör ju MTV står på hemma.
Ja, så var det ju.
Men jag är också djupt inne i hiphop i det här läget.
Ja.
Och börjar upptäcka techno. Det här är ju liksom den skiftesperioden för mig. Så poplistan var väl kanske inte det viktigaste, men i och med MTV så hade man ju alltid koll på poplistan, för att det roterade. MTV stod ju på när man inte gjorde något annat.
Ja, jag uppskattade ju då Headbangers Ball. Jag uppskattade MTV's Greatest Hits, där de spelade lite mer äldre poplåtar och rocklåtar och sådär. Jag kom ju aldrig riktigt in i den tekniska sfären, utan jag hoppades ju att det skulle bli någon artist som jag faktiskt gillade på MTV då.
Men det var det inte.
Det var det väldigt sällan, men det var, jag var tvungen att ha koll, så jag hade MTV på jag också.
Men då tittar vi helt enkelt på topp tre på listan här då. Tracks, 6 april 1991. Plats nummer ett. Scorpions, Wind of Change.
Herregud.
Min favorit med Scorpions är ju hans, sångarens lilla tyska brytning. Bara den lilla.
Men alltså, de hade ju tappat sin själ precis som alla andra band. Scorpions var ett anständigt rockband en gång i tiden, och sen kom de på att, ja men vänta här nu, det gick ju bra med Still Loving You, vi kör vidare på det spåret. Och det blev ballad efter ballad som egentligen inte hade någonting annat att ge en more of same. Det var många band som kraschade 1990.
Ja, men jag såg faktiskt en dokumentär en gång där de intervjuade just olika typer av rockband som alla gjorde varsin powerballad.
Ja.
Och blev liksom, det blev deras stora låt, och flera av dem sa där, fy fan, vi skulle aldrig ha gjort det. Nu måste vi köra den här jävla låten varenda jävla gång vi spelar.
Ja,
och liksom, det är inte representativt för liksom oss, men det var det man gjorde. Och då gjorde vi det och så får vi betala för det.
Ja, jag säger ju nej på den här, för om det är så att Scorpions har gjort någonting som når klassikerstatus så är det inte den här, kan jag säga.
Okay.
Och jag kan tänka mig att det finns väldigt många som, kanske de som är ett par år yngre än vad jag är, som tycker att det här är en klassiker. Men det beror lite grann på vilken relation man har med låten. För det finns ju många. Rock You Like a Hurricane är ju en bättre låt. Och till och med Still Loving You är såklart en bättre ballad. Mm. Så nej, jag avfärdar den här hårt.
Jag gillar den inte.
Det visar på ett visst omdöme. Bra, Henrik. Ja.
Och jag håller med dig i allting du säger om att Scorpions har betydligt bättre låtar. Men den var ju så jävla stor.
Ja, jättekonstigt, jättekonstigt. Och sen är det inte självklart att någonting som Scorpions har gjort skulle i någon objektiv bemärkelse kunna kallas för en klassiker. Men om vi skulle gräva fram en sån låt, då skulle det inte vara den här.
SVT-serien Hitlåtens historia gjorde ju ett avsnitt på den här låten. Den har ju en lång story, det finns ju mycket att säga om den. Och det var ju liksom en superhit världen över. Men jag vet inte ifall jag kan avfärda den bara för att jag inte gillar den.
Ja, fast jag har redan avfärdat den, så du ska ha väldigt bra argument för att kunna säga att oj, det här blev en klassiker. Och sen får du också tänka på att igenkänningsfaktorn, nu när vi var i övre tonåren när den här listan kom ut, så har vi ju närmare till att faktiskt känna igen låtarna och komma ihåg dem. Så det kommer ju påverka ditt omdöme förmodligen.
Ja, ja, den går ju mycket på radion.
Och, tyvärr.
Jag säger fan att det är en klassiker. Ja, för att den sitter så hårt.
Ska vi börja
i musikhistoriken?
När vi äntligen slumpar in en lista från 90-talet så kommer Henrik bara, ja men det här var bra.
Vi går bara vidare nu. Nu går vi bara vidare. Plats nummer 2, Roxette, Joyride. Roxette var ju extremt populära under väldigt lång tid. De släppte många singlar, hade stora hits och de gjorde flera riktigt bra låtar. Det här är inte en av dem.
Jag kan inte säga att den här är bättre eller sämre än någon av de andras stora hits. Så det beror på att jag aldrig riktigt gillade Per Gessles låtskrivande. Jag erkänner ju deras enorma förmåga och deras enorma framgång, men jag tyckte Marie Fredriksson var bättre utan Per Gessle. Sen slits jag faktiskt mellan den här låten och den som ligger på nästa plats, för jag har utvecklat ett visst ogillande mot allt Roxette gör, trots att de hade en så bra sångerska som de hade. Och sen har jag aldrig haft någonting till övers för det vi ska lyssna på härnäst, som ligger på tredje plats på den här listan, 6 april 1991 på Tracks då. Men när den dök upp igen så tänkte jag, ja men vad kul att få höra den igen. Och jag blev förvisso påmind om hur vedervärdigt jag tyckte det var och fortfarande tycker. Men Midi, Maxi och FD satte ju faktiskt ett avtryck i branschen som gör att de aldrig kommer att bli bortglömda.
Det här är ju deras första hit.
Hade de fler?
De hade en till. Och det här är ju förstås Bad Bad Boys. Tre fullständigt talanglösa tjejer med Alexander Bard bakom spakarna. De hade en låt till som heter Ragga Steady.
Ja just det var så den hette.
Ja. Och sen så de blev jättekända, de åkte på turné hit och dit och alltihopa, de splittrades, gick isär. Någon gjorde en dokumentär om dem här förra året eller någonting i den stilen. Och man bara, vad kan den dokumentären möjligen innehålla?
Men jag kan tänka mig att det här handlar lite grann om samma sak som hon, den här låten där. Ja. Att det gäller att hitta någonting som har så pass stark igenkänning, och det skulle vara Alexander Bard till det, men jag undrar vad Alexander Bard hade för intresse av just de här tre brudarna.
Han fick nog bara betalt av skivbolaget, ja, för att nu ska du prodda de här tre tjejerna som vann en talangtävling på fritidsgården. Typ någonting i den stilen, förmodar jag.
Och jag ska vara lite elak och säga att det kan ha varit att den svenska publiken hade fått en liten ny demokrati. Och då tre tjejer med tydligt muslimsk profil kunde liksom nå den här nya demografin som man var intresserad av. Nu är jag fruktansvärt cynisk.
För om jag ska vara... Jag vet ärligt talat inte ifall det fanns en... Om vi nu ska se till den muslimska nivån. Alltså 91 tror jag inte det fanns så stor. Och jag tror inte de pushar så mycket på det heller. Och jag är inte säker på... Vet du att de här tjejerna är muslimer?
Ja, det var en av grejerna som nämndes i marknadsföringen som
okej.
Men det kan ju vara så att det var en liten demografi på den tiden.
Och då kan de lika gärna ha varit kristna.
Ja, men jag tror inte de var det. Men däremot Nej. Så kan det vara så att det var exotifieringspoäng på att ta de här. För jag tror ju att andelen ungdomar som kom ifrån den delen av världen var inte jättestor. Så det kan ju inte vara en kommersiell intressant marknad då som det är idag. Idag är det ju inga konstigheter att man försöker profilera sig mot islam när man ska sälja varor.
Nej, absolut inte. Men vi gjorde ju kontinuerligt narr av den här låten. Och det var ju sån här som, jag fattar inte att den ligger på listan. Vad är det, vad är det som händer? Liksom?
Och det är därför vi måste fundera på, jag ville ju ha den här spelad, för har den här högre igenkänningsgrad än Joyride med Roxette? Och jag skulle ju nästan säga ja. Men om man skulle ge den här en klassikerstatus som jag inte ger till Joyride, då skulle jag ju på något sätt klä av Per Gessle, hans ansträngning, Marie Fredriksson, hennes briljanta sång. Marie Fredriksson sjöng bättre än Midi Max och FD, kan jag säga.
Ja, nej, jag... Klassiskt usel, möjligen. Midi Max och FD. Roxette, Joyride, jag säger också inte en klassiker. Jag säger Scorpions, ja, klassiker. Mm.
Och jag landar väl i att säga... Joyride, ja. Jag gillar inte låten, men det beror nog mycket på att jag inte gillar Roxette. Du gillade inte heller låten i och för sig, men du har ju...
Jag gillar andra låtar med dem.
Ja, och jag gillar ju inte andra låtar med dem, utan jag får ju bedöma utifrån vilket intryck jag ser att den här låten har gjort och hur mycket den lever kvar i folks medvetande.
Så men med samma argument, du nekar Wind of Change.
Ja...
Ja, du får säga nej bara. Det.
Ja, men alltså, Wind of Change är ju inte en riktigt lika stor grej som Joyride.
Wow!
Okej, du anser att de två är jämförbara. Och på samma sätt så nekar ju Midi och Maxi Eftis fantastiska igenkänningsbarhet här. Men jag tror att det beror på att jag misstänker att det här handlar om någonting annat än att man vill göra en bra låt. Jag tror att det här handlar om utstuderad demografiering och exotifiering. Nej, jag måste stå på mig. Jag säger Joyride.
Okej.
Ja.
Men då har vi avhandlat två lister till här i avsnitt två av din nya favoritmusikpodd. Blev det en klassiker? Och jag har fortfarande jättekul. Så att jag tycker att vi fortsätter med den här serien.
Ja, men då hörs vi om en vecka igen då.
Absolut. Två listor till om en vecka. Adjö.
Hej då.